Då hälsar vi alla välkomna till Svenska Fans SHL-podd. Vi är framme vid vecka 13 och vi hade matcher på onsdag och fredag den här veckan. Och vi tänkte gå igenom dem och sen snacka lite julklappar till varje lag.
Ja, vi ska ju ladda upp här nu dagen innan julafton självklart. Så det blir lite som en uppesittaravsnitt här verkligen. Med lite julklappar och lite julklappsim. Och sen det bästa från veckan som har gått egentligen. Så det är perfekt uppladdning här nu. Verkligen. Det känns lite häftigt att det är julafton imorgon faktiskt.
Ja, det gör det definitivt. Och julklapparna till lagen, ja det är ju saker och ting som är nödvändigt för de här lagen.
Ja, precis ja. Som speglar säsongen lite nu som har varit hittills. Vi har ju nästan spelat halva av den ordinarie säsongen nu. Och lite vad varje lag behöver egentligen få in så där. Så ska vi göra en liten tappning på det.
Mm. Kanoners, du, vi drar igång direkt. Onsdagsomgången börjar med att Luleå tog emot Mora och komfortabelt vann med 5-2.
Ja, det här var en överkörning rejält ifrån Luleås sida alltså. Det var spel mot ett mål skulle vi kunna säga i alla fall två perioder. 15-1 i skott i första perioden till Luleå. Och sen då 32-5 i skott sammanlagt därefter andra. Så det var ju total överkörning alltså.
Ja, och Moras problem på bortaplan fortsätter. Man kan inte vinna hockeymatcher på det här sättet.
Nej, så här kan man inte spela alltså, då kommer man få kvala. Man ligger pyrt till redan nu och man kan inte gå ut och göra en sån här insats. Det är fullständigt oacceptabelt hur man gör det här egentligen. Det är så låg nivå i alla saker. Backspelet är som bortblåst. Alltså Luleå får åka in och göra så enkla mål här. Så att det är en bedrövlig insats faktiskt av Mora. Sen är det jättestarkt av Luleå. Jack Connolly levererades som aldrig förr. Alltså han är ju glödhet under den här säsongen och har nu också kitat på ett nytt tvåårskontrakt med Luleå. Och det tror jag alla Luleå-fans är riktigt nöjda med. Det var nog en riktigt fin julklapp för deras sida. Men Mora, det här håller inte längre.
Nej, det mest ska vi säga, roliga i den här matchen är när man tittar på statistiken från den, där Lasse Lantti i Luleåmålet alltså har 81% räddningar.
Ja, det är ju i alla fall att det är ju starkt i alla fall att man kommer tillbaka där i tredje perioden lite och får ju in en 3-1 puck och även 4-2 puck. Så att det är väl det som är, om man ska hitta någonting positivt från den här matchen, så är det väl det att man inte viker ner sig fullständigt i den sista perioden, för det hade ju kunnat sluta en 6-7-0 annars den här insatsen.
Men 11 skott totalt på mål.
Ja, det är ju bedrövligt. Det är ju fullständigt oacceptabelt. Då är det svårt att vinna hockeymatcher. Och som du säger, man gör ändå två mål på de 11 skotten.
Ja, vi går vidare här också. Skellefteå kör över Linköping också ganska komfortabelt med 6-2.
Ja, det var ketchup-effekt där ifrån Linköping, eller ifrån Skellefteå igen där. Och jag tycker man gör en jättestark insats. Framförallt så kommer man ut väldigt bra i den här matchen. Man har bra energi från start, där jag saknat lite i de tidigare matcherna. Och man är i heta alltså. Jag tycker att en sån som Oskar Möller och Joakim Lindström kommer igång på ett bättre sätt. Gör mål. Jag tycker att en sån som Adam Pettersson gör en jättebra match med 3 poäng. Robin Alvarez är ju stekhet också. Så att det känns som att Skellefteå verkligen tog sig kragen och började trumma igång. Och ketchupen var tillbaka liksom i laghyllan. Linköping tycker jag alldeles för dålig uppe i nivå och... tycker inte alls man kommer upp i den normala standarden. Nu är man väldigt skadedrabbade här, men ändå, jag tycker att det här var ingen insats som håller någon högre kvalitet från Linköping.
Nej, och Skellefteå har hittat ett vinnande spår här nu. Man är så där jobbiga att möta, fast man egentligen inte spelar speciellt bra hockey alla gånger. Men man hittar vägar att vinna hockeymatcher på.
Ja, men det var det precis som man har gjort. Man gjorde ju tvärtom i liksom föregående trend liksom. Då spelade man väldigt bra men fick inte in pucken. Nu är det nästan lite tvärtom effekten här nu. Och jag tror att det är viktigt för Skellefteå att man får in puckarna i mål. Sen är det väl okej, 6-2 kanske inte riktigt spelar matchbilden, där Linköping faktiskt kommer tillbaka i den sista perioden. Det är inte långt ifrån att faktiskt göra även 3-2 där, eller 4-3 när man har lite kontakt där. Men sen rinner det ju iväg liksom. Så att viktig seger för Skellefteå. Men Linköping, jag vet inte riktigt vad vi har dem egentligen. Jag tycker att det är klart att det är skador och sånt som går på. Man hade en jättefin start, men sen nu ner mot här nu under november och december tycker jag varierat i sina prestationer väldigt mycket.
Mm. Du, en match som jag punktmarkerade och tittade hela matchen på är absolut den här omgångens konstigaste ishockeymatch, och det var nere i Ängelholm mellan Rögle och Brynäs. Det Brynäs vinner med 4-0 borta, men är i stora delar av den här matchen totalt utspelade.
Ja, det var den största Jönssonligan-cupen den här säsongen i alla fall hittills. Ja. Det är ju helt sanslöst hur den här matchen är egentligen. Ja. Alltså Rögle skjuter 40 skott och gör inte mål.
Nej.
Alltså det är ju helt sanslöst hur den här matchen utvecklar sig helt enkelt. Jag tycker att ändå att Brynäs gör det bra i effektivitet liksom. Kommer upp och är jätteeffektiva, gör liksom 4 mål på 17 skott. Men Rögle, man måste ju få in pucken alltså. Man har ju sådana lägen. Det är ju Joakim Eriksson som räddar 3 poäng till Brynäs här. Fullständigt. Joakim Eriksson mot Rögle typ.
Mer eller mindre så var det där. Man hade ramträffar och stolpträffar och det var allt möjligt här, och man spelade i stora delar otroligt bra ishockey i Rögle, men man fick helt enkelt inte in pucken. Och det här är ju en sån här typisk, vad ska jag säga, effekt av att ha en riktigt, riktigt het målvakt. Man kan stjäla såna här matcher på bortaplan och hemma också, bara för att han spikar igen.
Ja, han är ju grillhet liksom. Joakim Eriksson har kommit in direkt ifrån skada, och jag trodde inte han skulle vara så bra liksom direkt efter att komma in och göra det så här bra liksom. Han är ju rena rama väggen här nu, så att det är jättehäftigt att se Joakim Eriksson. Och det är ju precis som du säger, en målvakt kan vinna matcher, och det är det här som har varit Brynäs kanske stora akilleshäl tidigare. Det är både Drauti och Kauranen inte har varit på samma nivå. Nu har man en målvakt, så även om fast man inte spelar särskilt bra så kan man ändå ta en seger. Och det är oerhört viktigt. Och jag verkligen, det här är ju, och all heder till Brynäs som verkligen har lyft sig nu på senaste tiden sedan Magnus Sundqvist tog över, tycker jag.
Mm. Växjö tar emot Malmö, vinner med 3-1. Är ju precis så där tajta på hemmaplan så som man vill vara. Spelar liksom slutspelshockey nästan hela tiden. Man släpper nästan inte in någonting där nere.
Nej, man är ju ruskigt starka på hemmaplan i Revida Arena. Det här var 9:e raka segern, och man är ju så där tuffa och jobbiga att möta verkligen. Och det här var ju lite slutspelskaraktär på den här matchen. Malmö, Växjö, jag tror att det här kan vara ett lag som vi kanske kan se, en motståndare vi kan se kanske i en kvartsfinal eller semifinal faktiskt. Mm. Och Malmö är ju så där jobbiga att möta som just Malmö, men Växjö är snäppet vassare. Och sen tycker jag man måste verkligen lyfta på hatten på en sån som Roman Horak, som jag tycker gör en riktigt fin match.
Mm, definitivt. Men Malmö likadant där liksom, får man till det här spelet och spelar så här och släpper till så lite som man gör, alltså de kommer bli totalt livsfarliga i ett slutspel, tror jag.
Det känner jag också. Man har hittat någonting, någon stark karaktär i den här gruppen. En grupp som aldrig ger sig. Och det är ju en grupp som jag tycker överpresterar om du tittar på vad det är för spelare i det.
Mm.
Men man har en dynamik. Det är så byggt efter en röd tråd. Och det här tycker jag många andra lag borde kolla på egentligen. Hur man bygger lag tillsammans. Jag tror att det är liksom Patrik Sylvegård och Peter Andersson som har pratat ihop sig väldigt, väldigt noga. Man har fått in exakta de karaktärspelarna med det spel man vill spela. För det tycker jag att det är många andra lag som har saknat i den här serien faktiskt. En röd tråd genom hela deras spel.
Ja, och sen är det ju två lag med seriens bästa målvakter.
Ja, absolut. Viktor Fast och sen även Nilstorp gör ju en jättebra match här nu, som gick in och avlastade Oskar Alsenfelt. Så att det är ju två fantastiska burväktare verkligen.
Mm. Du, en otroligt märklig hockeymatch utspelas ju också i Karlstad, där Örebro fullständigt kör ju över Färjestad i första perioden. Kan ha stått 5-0, det står 3-0. Man kontrollerar en andra period och verkligen monterar ner Färjestad totalt i den perioden också. Men sen kliver man ut i tredje perioden, då sitter man redan på bussen på vägen hem.
Ja, man brakar ihop fullständigt där i sista perioden. Och det är så, det är riktigt, riktigt tufft för Örebro att när man gör en sån fin första period, alltså som du säger, det kunde ha stått 4-5-0, man var alldeles överlägsna på isen. Det var som att se typ ett sovjetiskt landslag nästan, hur mycket de snurrade upp i FK-zon. Alltså Färjestad hade ju inte någonting, hade ju inte kontroll på någonting. Och stänger även ner i andra. Det är klart att sista 5 minuterna av andra, det var då det började kännas som att Färjestad började äta sig in mer och mer. Men jag tycker ändå Örebro håller dem på rätt sida. Och det är ju det Niklas Eriksson har pratat mycket om nu när han har tagit över, att man ska hålla motståndarna på rätt sida. Sen i sista perioden vet jag inte vad man gör helt enkelt, men det känns som att när 3-1 kommer där, då börjar tankegångarna komma, då börjar liksom hjärnspöken och spöka, och så kommer 3-2, 3-3 och så avgör man i förlängningen där. Vrålstarkt att Färjestad kommer tillbaka, men det här är ju vråltungt för Örebro verkligen.
Jag är lite besviken här också på att man inte tar en timeout i det här läget, Örebro, för att jag kan inte förstå efter 3-1 och så som det såg ut på, vad heter det, planen, att man inte tar en, vad heter det, timeout där. Det är väldigt konstigt.
Ja, jag håller med, man borde egentligen samla ihop laget och verkligen fokusera. Vad gör vi de närmaste minuterna? Vad fokuserar vi på? Nu blir det som att folk börjar spreta åt alla håll helt enkelt, och man har ingen typ av lagsammanhållning. Och det är klart, när man har haft de här lägena så många gånger, alltså Örebro har ju nästan varit invasioner på att skapa förluster helt enkelt, ja, från de här lägena tidigare. Man är ju innovatörer på det sättet, tycker jag, med att skapa förluster på det här sättet. Så att man inte då samlar ihop gruppen när man har gjort det här så många gånger och man ser en tendens i att spelet inte fungerar, ta en timeout då.
Ja. Men så kan jag tycka liksom, om vi tittar på Linköping, som man inte riktigt vet vad man har från match till match. Örebro vet man knappt vad man har period till period.
Nej, det är precis. Jag håller med dig fullt ut. Alltså det är, ena gången går man ut och spelar dominanshockey, och andra gången ser det ut som att man är i hockeyallsvenskan typ. Så att det är stora kontraster. Det är verkligen som en kameleont som byter färg flera gånger. Mm. Och det är väl det här som jag tror att Örebro kan vara väldigt, väldigt illa ute på. För att Örebro hade tufft fjolår. Nu håller man på och har det riktigt tufft nu också. Och jag tror att ekonomin har varit väldigt svajig. Det känns som att kommer man in i en dålig tankezon här nu med tränarbytet och allting sånt, då kan det braka illa, tror jag faktiskt. Ja.
Jag tror att det är... Det gungar ganska rejält i den här spelartruppen. Att det skulle vara lugn och ro i ett omklädningsrum i Örebro just nu, det är jag övertygad om att det inte är. Nej, tufft för Örebro, men ett lag som också har det ännu tuffare, det är ju Timrå som torskar hemma mot Frölunda med 4-2.
Ja, jag tycker ju att den här matchen, jag tycker att ändå att Timrå gör en bra spelmässig insats, och man har ju ledningen. Det är lite samma tendenser som till Örebro faktiskt, att man gör det riktigt bra, man leder ju långt in i tredje innan man med 2-1 där, och sen tappar man den här matchen fullständigt där i slutminuterna där Frölunda kvitterar med 5 minuter kvar och sen även gör då segermålet där, matchavgörande målet med 3 minuter kvar där. Så att Timrå, det känns ju som att de gör ju jättebra hockeymatcher liksom oftast, men räcker liksom inte till.
Nej. Det är det som det känns också, att man spelar nog ut max utifrån sin egen förmåga, men det räcker liksom inte för att vinna hockeymatcher på den här nivån. Man är ett hockeyallsvenskt bra hockeylag, men man är inget SHL-lag.
Nej, precis. Det jag dock kan känna, det som jag har sagt tidigare, om Timrå skulle komma ett kval, så tror jag inte att, jag tror att de skulle kunna hantera ett kval bättre än vad till exempel Örebro eller Mora skulle kunna göra. Ja. För att de har lite den typen av spelare, och jag läste en intervju här på Hockey News tidigare idag faktiskt med Vilmos Gallo, forward i Timrå, som nu säger att nu när vi ligger sist, då har vi ingen press på oss. Och det är väl det här, Timrå ligger ju egentligen där vi hade tippat dem inför säsongen. Jag tycker då kanske att de har spelat lite bättre än vad jag trodde att de skulle göra. Ja, men det är självklart jättetungt. Vad tycker du om de situationerna? Vi hade ju två situationer i den här matchen. Den ena är ju en matchstraff på David Prince. Ja. Han satte upp en klubba rakt i ansiktet på Pontus Westerholm.
Ja, är ju inte snyggt, det är klart.
Nej. Och jag förstår inte varför han inte får en anmälan till disciplinnämnden och att det inte går igenom det. Han fick ju ingen ytterligare avstängning.
Nej. Nej, det känns också ganska märkligt i den situationen, att det inte per automatik går en anmälan för granskning, tycker jag.
Och likadant med Tim Söderlund som åkte in rakt in i Niklas Svedberg i en situation där han inte stannar överhuvudtaget utan kör rätt över Svedberg och får 3 matcher för det här och matchstraff. Den tycker jag också är såklar.
Ja, alltså den här gången kan man inte anklaga Svedberg för att filma i alla fall, utan den här gången så blir han överkörd helt enkelt, och 3 matcher speglar väl kanske förseelsen också, tycker jag.
Ja, det tycker jag, och det här måste vi försöka få bort i svensk ishockey. Vi ser ju ganska mycket att målvakterna, vi såg ju Christian Engström bland annat, har oftast fått mer skador och framförallt hjärnskakningar har ju faktiskt ökat. Både i SHL om man tittar även globalt sett. Och det är väl det som man känner att det är lite läskigt så att just de här grejerna vill jag gärna få bort alltså. För det var faktiskt fult tycker jag av Söderlund. Jag tycker att han kunde ha tagit iväg sig någon annanstans. Han har ingenting där att göra helt enkelt.
Nej. Men blytungt av Frölund i alla fall att ta 3 poäng där borta, som jag tycker att man förtjänar nog inte riktigt det, utan ett oavgjort resultat i den där matchen hade jag kunnat sett som ett bra resultat för hur det speglade själva matchen.
Håller med dig fullt ut. Jag tycker att Timrå var värda poäng i den här matchen, och sen är det ju ändå starkt av Frölund att komma tillbaka i den, men Timrå var värda poäng.
En riktigt tajt och bra hockeymatch spelades på Hovet mellan Djurgården och HV71. Djurgården drar det längre stråt och vinner på övertid med 3-2.
Ja, Djurgården. Jag tycker ändå att Djurgården är starkare den här matchen och kommer tillbaka flera gånger. Det var riktigt starkt av Djurgården. Ändå positivt ändå av HV71, som jag tycker ändå gör en spelmässigt bra insats.
Ja. Alltså det är inte enkelt att åka upp till Hovet och plocka poäng överhuvudtaget. Och gör man det, då har man gjort det bra.
Ja, verkligen. Alltså med det publiktrycket som är här nu, och jag tycker att det är jättestarkt hur man genomför den här matchen. Man har haft också en ganska tung trend när självförtroendet inte har varit riktigt på topp. Så att, jag tycker att det är en jättestark insats av HV71 att komma tillbaka, och viktigt verkligen att ta poäng. Men sen drar ju Djurgården det längsta strået där.
Sen tycker jag ju faktiskt att det lyser ganska solklart hos Djurgården att vilken saknad man har efter Josefsson här.
Ja, man har ju tappat rejält, och det kan vi även se i tabellen alltså. Man har ju tappat rejält som ett... Man var ju ett och en nu nere på 7:e plats, om jag inte är helt fel. Ja. Så att det är ju det som är att Josefsson saknas ju jättemycket. Sen tror jag också med Djurgården att det jag tror är farligheten hos Djurgården, det är att man har belastat de här spelarna väldigt, väldigt mycket. Man hade 8 stycken på landslagsuppdrag här i förra veckan då, när vi var uppehåll i SHL. Ja. Det är det jag känner att det kommer sätta sina spår även. Det gör alltså. Nu kan inte ha spelare som är så på topp varje match när du spelar så mycket, när du inte får vila liksom. Så att jag tycker att man borde ha släppt så många till landslagsuppehållet här.
Nej, jag tycker också att det kanske inte var det smartaste de har gjort för liksom laget och klubbens liksom skull. Det är klart att det är bra för spelarna att de får komma iväg och visa upp sig, men jag tror som för förening och för klubben så tror jag det var ett misstag.
Ja, jag håller med fullt ut, och det kan ju stå dem dyrt. Jag ser dem fortfarande Djurgården som en guldfavorit faktiskt. Tillsammans kanske med Växjö och Färjestad just nu, som jag tycker, och Luleå som jag tycker går bäst. Men då gäller det framförallt när man håller spelarna friska, och det är mycket, mycket svårare om man belastar dem med så här mycket matcher.
Du, en sak från den här omgången också, att du fick ett snack med Johan Penneborn efter Färjestad Örebro också, så att vi hör vad han hade att säga.
Ja, jag tycker vi börjar ganska okej ändå, men nej, det är inte okej någonstans.
Ja, det där var onsdagsmatcherna det där.
Precis, ja. Ja. Det var rolig analys tycker jag, ja, med Penneborn i alla fall.
Ja, det är skönt att han bjuder på sig själv lite grann, ja, tycker jag. Det är bara roligt.
Fin analys också. Fint av Road Laker var det som vi fick den där av också.
Ja, precis.
Tillgängliga som... Ja. Bjöd på den, han bjuder alltid på hockeygodis här tycker jag framförallt.
Ja, definitivt, följ honom på Twitter, och då har ni nog roligt vid varje omgång.
Definitivt, då är det en extra dimension till ett hockeysupportande verkligen. @RoadLaker på Twitter.
Jajamän. Du, fredagsomgången börjar med att Örebro tog emot Skellefteå och förlorar, hittar ytterligare ett sätt att förlora hockeymatcher på, och förlorar med 4-2 på hemmaplan.
Ja, det här börjar bli sanslöst alltså. Det är helt otroligt hur många matcher man har tappat den här säsongen alltså. Man hittar alltid nya vägar att förlora. Man har alltid segern i sin hand, men Örebro är experter på något sätt att den ska skita sig i sista liksom perioden. Man är fortfarande med i den här matchen, gör det spelmässigt väldigt bra i 2 perioder, men tappar ju fullständigt där mot slutet där sen.
Ja. Alltså grejen är så att Örebro kontrollerar Skellefteå fullständigt i första perioden, och är det klart bättre laget. Och det har vi sett så många gånger med just Örebro, att man kommer ut i matcherna riktigt bra, tar ju också ledning i den här matchen med Jordan Borger som rundar kassen och lägger in den. Men sen är det liksom som att man kan inte trycka in tvåan och få lite luft under vingarna, utan man släpper in Skellefteå på ett riktigt jädra skitmål, alltså till 1-1. Där de får, vi heter, trycka in den bakom, vi heter Kilpelainen bara. Mm. Men det är ju egentligen ett solklart snyggt, vi heter, framspelning utav Palushaj här. Han har en assist på det målet.
Ja, precis, ja. Och Palushaj tycker jag har sett ut, alltså den senaste veckan, så tycker jag att han har ju varit, har ju hämnat av någon typ av sjukdom, som faktiskt Niklas Eriksson sa. Mm. Jag vet inte om han inte riktigt är i tempomässigt med, för han sprätter med puckar och det har varit bakom mål och det har varit slarvigt och inte alls med i matcherna. Och som du säger, det här är ju riktigt indianare, det här är ju rakt ut i öppen gata liksom. Men sådana misstag kan du inte göra.
Nej, men sen tycker jag också att det är målvaktstavla av Kilpelainen. Den här ska han bara ha. Han är helt oskymd och får en perfekt i plockhinds höjd och missbedömer den helt och hållet.
Ja, det, han är ju, och det är inte första gången vi ser det här av Kilpelainen. Jag tycker att det är exakt de här måltendenserna, alltså skott utifrån just med plocken. Han är väldigt svag på plocksidan, kan jag tycka, gäller Kilpelainen. Väldigt svag där, och just med de lite mer högre puckarna upp i axelhöjd har han jätteproblem med. Skjut högt på honom så går puckarna oftast in faktiskt. Och jag tycker att det är inte första gången vi ser det här från Kilpelainen. Så att Örebro verkar ha väldigt svårt. Jag vet inte hur många segrar man har tagit med honom, men det är väldigt, väldigt illa just nu med just målvakts. Jag tycker Stefan Sten gjorde en bra insats mot Färjestad, även om han kanske släppte något billigt mål där. Men jag tycker egentligen man borde ha spelat Sten i den här matchen också, för det känns som att nu börjar man hatta med målvakterna. Ena matchen står Kilpelainen, den andra står Sten. Jag tycker att det är bättre att man håller och spelar en utav dem.
Ja,
jag tycker Sten har varit mycket bättre än Kilpelainen under den här säsongen också.
Mm. Men sen matchen avgörs ju av att Rasmus Rissanen tar ett matchstraff för en fullständigt hjärnsläpp med att sätta upp klubban i halshöjd på Skellefteå-spelaren.
Ja, det är ju ett rejält hjärnsläpp. Alltså, jag vet inte vad han tänker med ens. Det är ingen farlig situation liksom i spelmässigt. Och då kör han klubban rätt upp i nyllet på en Skellefteå-spelare. Och det är ju fult. Han sänker sitt eget lag och han sänker sig själv framför allt. Alltså, han hade problem med den här matchen redan innan där på 1-1-målet. Han gick bort så fullständigt på markeringen. Så att han tappar ju totalt här. Och det känns ju som att där är det rullgardin ner där när Skellefteå gör mål också i det powerplayet. Starkt ändå Skellefteå verkligen utnyttja det här läget. Men så här får inte Rissanen göra. Och jag skulle nog faktiskt börja se efter här nu och se efter andra alternativ. För jag tycker inte Rasmus Rissanen håller för SHL-nivå, om jag ska vara ärlig.
Nej,
han sitter, bittra sanningen tycker jag.
Ja, han sitter utvisad alldeles för mycket och hänger absolut inte med. Så jag känner som att Örebro ska klippa navelsträngen där och försöka titta efter andra alternativ. Som sagt, var kanske till och med plocka upp någon av sina juniorer här istället.
Ja, men det här tycker jag också tänker, jag tänker på när jag ser det här, så tänker jag på energiläckage. Oh. Alltså det blir ett enormt energiläckage och det måste bli så frustrerande för, alltså hade jag varit en lagkamrat i Örebro, jag hade blivit tokig på Rasmus Rissanen. Oh. Jag hade blivit tokig att han gör en sån här sak. Det är klart att det kanske inte var medvetet och jag såg att folk skrev att man kan inte bara skylla på Rissanen. Men jag tycker att det är någonstans det är ju här matchen avgörs, så det ska inte hända det där. Man får inte göra så i den här ligan. Och just med det här med energiläckage, just att jag hade varit så frustrerad om det hade varit, om jag själv hade varit spelare i laget när såna här saker inträffar.
Mm. Ja, jag håller med. Och alla de här sakerna tillsammans här gör nog att det är en ganska orolig situation i just Örebro just nu.
Mm. Och jag tycker att det vore en tydlig markering från Niklas Johansson, sportchef, om man valde att ta bort Rissanen.
Mm.
Det är klart att man kanske inte ska ta bort efter bara man har gjort det här misstaget, men det här har ju varit under hela säsongen. Han har ju inte hängt med.
Nej.
Han har ju inte alls, han har ju varit Örebros sämsta back, om jag skulle säga faktiskt. Det är tyvärr en bistra sanning. Jag kanske låter hård här, men jag tycker att det är den bistra sanningen verkligen.
Ja, jag håller med, absolut. Du, vi går vidare här. Mora tar emot Djurgården och vinner på straffar med 3-2. Här är det ju Spencer Abbott mer eller mindre som avgör den här matchen för dem.
Ja, han är ju gladhet i den här matchen. Och jag tycker att det här syntes lite, jag ska säga, baksmälla för Djurgården på något sätt. Jag tycker inte alls att man kommer upp i samma nivå, samma energinivå som krävs för att vinna den här matchen. Jag tycker att det här var kanske en av de svagare insatserna hos Djurgården. Man tar ju ändå ledningen med 1-0 genom Dick Axelsson där, men känns det som att man tappar rejält energi. Och Spencer Abbott är ju glödhet där och hittar in där också med 1-1 pucken i powerplay. Och Spencer Abbott är väl det som har varit Moras ljusglimt verkligen och kommer vara viktig här nu framåt slutet.
Mm. Ja, de hittar vägar också att vinna Mora här.
Ja, de är ju framförallt bra på hemmaplan. Väldigt starka på hemmaplan, och det är jobbigt att komma till Jallas Arena. De plockar ju väldigt mycket poäng på hemmaplan, och liksom skulle man kunna få det bättre på bortaspel, då kanske man kommer lyfta ytterligare en dimension. Det såg vi att det kan gå fort i hockey, det har vi bara sett på Rögle, men framförallt så är man väldigt starka hemma, och man är, jag tycker man vinner den här matchen väl förtjänt till slut.
Ja, Brynäs tar emot Växjö och vinner med 3-1 igen. Det är ju liksom inte fyrverkeri här när det skjuts 35 skott totalt i en hockeymatch.
Nej, det var inte det jätteglamour hockey, men Brynäs tycker jag ändå gör det riktigt bra. Jag är framförallt imponerad av en sån som Bokvist, som verkligen har briljerat här nu mot slutet, verkligen. Vilka handleder, vilken teknik och vilken blick för spelet, verkligen. Jätteroligt att se, verkligen. Och jag tycker att det är mer karaktärspelare i Brynäs som kommer fram här nu. En sån som Rodin, en sån som Alsen. Alsen kanske blev extra taggad när Sveberg var ute och såg honom. Jaha. Det var nog en rejäl. Så att det är mer roligt att se Brynäs just nu. Och jag tycker man har hittat en grundstabilitet i spelet. Det som inte fanns under Tommy Sjödin riktigt, kan jag känna. Nu har man en grundtrygghet att när det inte riktigt fungerar i spelet, så kan man ändå hitta en väg att vinna och dra det längsta strået. Och just att göra det här mot ett så starkt lag som Växjö och med all form de är i, så det här var en jättestark seger av Brynäs, så jag är jätteimponerad av dem. Så hatten av verkligen för Magnus Sundqvist som har tagit över här.
Ja, där kan man ju verkligen se en markant skillnad sen han tog över, att det har kommit väldigt mycket mer poäng också på sikt.
Ja, så de ligger ju sexa nu i tabellen. Hade du frågat mig för det för en månad sedan, då hade jag inte trott på det, kan jag säga.
Nej, jag håller med. Du, en supertajt och härlig hockeymatch spelades nere i Jönköping mellan HV71 och Färjestad, där HV drar det längsta strået och vinner med 4-3. Men det var en riktigt bra hockeymatch.
Ja, det var riktigt sevärt. Riktigt. Där kan vi snacka lite mer champagnehockey. Jag tycker att HV återigen gör en riktigt bra insats och är starka verkligen. Väldigt mer aggressiva framåt mål och aggressiva framåt kasse. Sen släpper man väl kanske lite för enkla mål där man går bort sig lite i försvaret. Men just det som har varit HVs problem, att man har haft svårt att göra mål. Här gör man ändå fyra kassar och är starka där. Och jag tycker att det är mer karaktärspelare också, som Anton Bengtsson. Jag tycker att Nils Andersson också, som har haft det lite tufft med självförtroendet, som jag hade jättestora förväntningar på inför säsongen, som kanske har floppat lite hittills, gör ju en kanonmatch här verkligen.
Ja. Det här är ju liksom chansen för HV, att det är fler än bara de här tongivande spelarna som gör poäng. Kan de få igång lite fler andra, lite grann som vi har pratat om Linköping tidigare också, att man får med sig fler av de här tredje, fjärde lina spelarna som bidrar poängmässigt till det, då kan man gå ganska långt.
Ja, men absolut, då har man kvaliteterna för, och en sån som till exempel Joakim Andersson, som faktiskt gör ett mål här också i den här kvällen också. En sån som Alexander Ytterell också. Det känns som att det är fler som gör jobbet på ett annat sätt i den här matchen. Färjestad hittar bra vägar och är väldigt kreativa i sitt anfallsspel. Jag tycker en sån som Daniel Wiksten verkligen har ryckt upp så här nu de två senaste matcherna. Och målvaktsspelet finns det väl kanske lite mer att eftersträva hos HV71 med Gunnarsson där. Men jag tycker ändå det är en jättestark seger ifrån HV71, och det var exakt det här man behövde, få lite mer harmoni, och jag tycker man avslutar veckan på ett starkt sätt och kan bygga på det här. Inför mellandagsmatcherna här nu. Sen hade vi ju en situation där när Färjestad faktiskt också kvitterar till 4-4, men som blev bortdömt där i slutet. många har ju varit väldigt upprörda över den situationen.
Ja, jag tycker att det här, det är ju bingolotto så här en uppesittarkväll som det. Det är ju bingolotto hur domarna bedömer de här sakerna. För det där är ett skämt, det där ska definitivt vara ett mål. Och jag tycker liksom att finns det inga klara regler för vad som gäller, ja då kommer vi ha såna här situationer med bedömningar hela tiden. Ja, det kommer bli jättesvårt det här.
Mm. Jag tycker det är bättre att man ska fria än att fälla liksom. Jag tycker att det här känns att vi vill ju se mål i svensk hockey. Ja, det är det precis. Jag vill göra. Jag vill inte se att det ska dömas bort och man ska bli liksom blåst på konfektet. Det är inte därför jag går på hockey.
Nej.
Jag vill ju gå på hockey för att se mål. Och jag tycker att ska inte målvaktarna kunna ta det här, då vet jag inte vad vi håller på med i svensk hockey riktigt. Och just att det inte är någon kontinuitet på bedömningarna som du säger. Nej. Att det inte finns. Antingen så gör vi så här, antingen så stänger vi målgården fullständigt. Så fort någon är inne där, då stänger vi ihop det. Och så blåser vi av. Vi kan inte ha det här hattiga som det var förut då, att du inte ens fick gå in i målgården. Eller så får vi liksom blåta de här kassarna bedömas som mål helt enkelt. Jag tycker inte att det kan inte vara så luddigt hela tiden. Det måste vara mer tydligare. Antingen så stänger vi målgården fullständigt eller så beviljar vi fler mål helt enkelt.
Men det är ungefär samma sak som vi har haft den här diskussionen om snack på isen här nu. Vad får man säga och inte få säga? Det måste också vara solklart att såna här saker får ni inte säga på isen. Mm. Då blir det 2 minuter och ni blir granskade direkt för en sån sak. De här sakerna är okej att säga för att då blir det ingen utvisning. Men som det är nu liksom, om man som Dick Axelsson för någon månad sedan skrek till en domare att vad menar du med det där eller någonting och får en 2 minuter för det. Det är ju horribelt liksom.
Nej, det måste vara mer högt tak i svenska hockey, det tycker jag verkligen. Mer högt i tak och liksom sådana saker. Och just att det är så luddigt hela tiden med vad man kan göra. Och vi måste finnas ett mer tydligare ramverk med hur vi kan göra det. Jag satt och läste igenom faktiskt med bedömningarna här för inte så länge sedan. Just med, och likadant på tacklingar. Hur tar du en tackling för att den är liksom, för att det är en förseelse? Ja. Alltså det är så luddigt som man inte tror det är sant liksom.
Ja.
Det känns som att vi måste ha. Och jag tycker att det har varit mycket, väldigt mycket snack om domarna. Jag tycker att det har ju även varit på, om man tittar på fotbollsallsvenskan den här säsongen, så har det ju också varit väldigt mycket snack om just domarnivån. Så jag vet inte riktigt vad, om det är just att det är för få domare eller att det är för dålig kvalitet på domarna i svensk nivå. För jag tycker att det har varit för mycket tveksamheter hittills den här säsongen.
Ja. Nej, men det finns ju många olika saker som du kan. Vi ska komma till det bland julklapparna sen också, för det ska jag ta upp här lite grann med domarna här sen, tänkte jag.
Definitivt. Det du, sparar vi in. Det är en fin klapp. Det som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Mm.
Du, Luleå åkte till Malmö och fick känna på riktig slutspelshockey, hur Malmö kan bete sig för att vinna ishockeymatcher, och Luleå hade inte en chans här.
Nej, Malmö var ramstarka verkligen. Det här var imponerande av att se Red Hawks verkligen, som verkligen gör en solid insats rakt igenom. Och det är en typisk patenterad Malmö Red Hawks match det här verkligen. Att man är hela tiden uppe i energinivå, man är stentuff att möta, bryter in mot kasse. Jag tycker egentligen att det målet som Storm gör är lite som det som personifierar Malmö helt enkelt, att man har ett himla driv rakt in mot kasse. Och Malmö är svårstoppade, och jag tror att de kommer bli, precis som du sa tidigare i programmet, att de är livsfarliga i ett slutspel.
Ja.
Det såg vi här idag.
Ja, för det är just det att man, precis som Växjö, man släpper till så extremt lite heta målchanser. Och det gör liksom, har man det plus en riktigt stark målvakt, ja då kommer man vinna hur mycket matcher som helst.
För det kommer inte vara någon sån här överkörnings liksom moment att du gör massor av mål i ett slutspel. Det är då det är tajt och tätt, och där tror jag Malmö kommer passa som handen i handsken verkligen.
Ja.
Så att Malmö kan verkligen vara med och utmana till. Jag skulle nog kunna säga att de till och med kan vara utmana. Ja, final kanske. Jag ser dem så lite outsiders där. Det kanske saknas lite spets för att kunna gå ända fram.
Jag säger, går Malmö förbi en kvartsfinal, då kan det gå hur långt som helst.
Det tror är så jag känner också faktiskt. Det beror på lite på vad de får för lag att möta, men jag håller med det fullt ut där. De kommer vara stentuffa och de kommer inte ge sig.
Nej, för
det har vi sett tidigare år.
Tänk det här laget med en enormt självförtroende. Alltså de kommer ju bli ostoppbara mer eller mindre.
Ja, kommer på ånger fram.
Ja, riktigt häftigt att se, och framförallt vilka urläckra kostymer på Malmö-tränarna.
Ja, det var verkligen årets fantastiska. Ja, det var helt underbart att se Peter Andersson, Martin Filander och Jesper Mattsson i de där dressarna. Alltså. Jag tyckte de klädde dem ganska snyggt faktiskt.
Ja, jag tyckte det var skitläckert. Det var perfekt. Perfekt julavslutning för Malmö där.
Ja, en fantastisk med glimten i ögat verkligen också visa hela hockey-Sverige där. Stor eloge till Peter Andersson och hela tränarteamet verkligen för deras, och hittills av säsongen också. Det måste vi lyfta på hatten. För jag tycker, tittar man på spelarmaterialet, Peter Andersson är kanske den mest skickliga tränaren att få ut maximalt av sitt lag.
Ja, jag håller med det. Helt och hållet. Du, vi har en match kvar att avverka, och det är Frölunda som tar emot Timrå som... Ja, man ska väl säga så här, Frölunda, de slutade spela hockey efter de ledde med 3-0.
Det var på i Örebro där faktiskt. Det var Frölunda kör mer eller mindre över Timrå de första perioderna där, första och andra perioden, men sen vet jag inte vad man håller på med i sista. Håller på att gå riktigt illa där.
Nej, utan vi heter Timrå, de höll på att gå i kapp, men vi tar väl lite utvisningar som gör att man inte kan forcera hela vägen, men ja, Frölunda vinner med 3-2, och det var väl inte så mycket mer att säga än att ja, man hade lite halvflyt här.
Ja, och det är precis som du säger, likadant Örebro, så tycker jag att Frölunda och även Linköping, man vet inte riktigt vad man har dem ibland. Det känns som att man antingen briljerar spelmässigt, och så nästa period kan man gå ut och ställa in skridskorna på något sätt och sjunka under isen nästan till.
Ja.
Så att det, man släpper in för enkla mål tycker jag också. Det är liksom markeringsmissar och tappar liksom konceptet på något sätt i spelidén. Det känns som att, jag vet ju mycket hur Roger Rönnberg har pratat mycket om individuell utveckling och sådana saker. Det jag tycker kanske har varit lite minuset med Frölunda, att man kanske fokuserar för mycket på det. Egentligen är det lagdelarna som man måste börja titta lite i, och just lagspelet, hur man uppträder.
Ja, nej, men jag håller med. Men vi heter det Frölunda, får man ihop alltihopa här så har man ju lite grann som Malmö också. Man har ju mycket, mycket karaktärspelare. Inte superspets på allting när vi heter det, när man inte har med alla de bästa spelarna här, då har man ju ett problem.
Precis, och det är väl det som har varit lite. Jag tycker också, en sån som Retrochani tycker också det finns lite sparkapital i också. Han har gjort 8 poäng på 16 matcher här. Det finns lite mer sparkapital där. Som du säger så kommer också Frölunda vara livsfarliga i ett slutspel om man kommer upp här nu i bättre nivå här nu. För man har mycket karaktär och så. Men jag är lite rädd för Frölunda, att det kan bli lite samma som du blev i fjol där mot Malmö också, där man åkte ut.
Mm, definitivt. Det är en motståndare de inte vill ha.
Nej, Malmö-Frölunda, då är nog Frölunda rejält på skakiga ben tror jag.
Ja, men vad kul, det var samtliga omgångar i den här veckan, precis strax före jul. Och frågan om vi inte nu ska dela ut lite julklappar.
Det tycker jag vi gör.
Lundskogs julklappsutdelning.
Ja, julklappstips alltså.
Jajamän, lite, man ska få vara lite tomte här nu tycker jag vi skulle få vara.
Ja.
Tycker jag låter som en riktigt fin dag innan julafton här. Det känns riktigt underbart.
Lämna ut julklappar. Ska vi börja uppifrån och ner i tabellen eller nerifrån och upp?
Vi kan börja uppifrån och ner.
Ja.
Det tycker jag låter bra.
Ja. Luleå då som överraskat nog enormt.
Ja, verkligen. Och det här tycker jag nästan till allting har fungerat verkligen. Det är väldigt få saker. Så det var svårt att hitta en julklapp som skulle passa Luleå verkligen. Men då säger jag faktiskt en friskningskur till Patrik Selin, som åkte på en hjärnskakning här nu tidigare och inte spelat under säsongen här nu. Jag hoppas verkligen att han får all tillfrisknande så snabbt som möjligt här nu också. För då kommer Luleå verkligen bli livsfarliga. Alltså han, där har du ju nu en riktig målkung som verkligen kan spruta in mål. Så ett stort tillfriskningspaket till honom önskar jag verkligen. För Luleå behöver egentligen inte speciellt mycket spelmässigt. Varken liksom spelare eller just något typ av kurser i det. Så att ett tillfriskningspaket till Patrik Selin. Samt en konsert med Coldplay faktiskt i deras arena. Som är extremt bra med deras ljud- och ljusanläggning. Så där tycker jag man kunde verkligen hype upp då. Då tycker jag vi tar dit Coldplay för en kväll också på matcherna där. Så kan de få in lite mer folk också.
Ja, fantastiskt. Du, tvåa i serien är Färjestad.
Mm. Här tycker jag också att det mesta har fungerat mer och mer, tycker jag också. Jag tycker att man har hittat en mer grundstabilitet ju längre säsongen har gått. Finns en del spets. Och där tycker jag att man, ena paketet ligger faktiskt en ersättare till Tommy Sallinen som man sparkade i veckan.
Ja, precis.
Det blir det första paketet. Mm. Och det andra är också ett snabbt tillfriskande till Anton Grundell. Ja. Som gick ut i här för en dryg månad sedan i Sportbladet och berättade om sin fruktansvärda hjärnskakning där.
Ja.
Så verkligen ett stort lycka till här i framtiden för Anton, och jag hoppas att tillfriskandet går så snabbt som möjligt, för det är verkligen hemskt det här med hjärnskakningarna.
Ja, definitivt. Jag skickar även en hobbypsykolog till Martin Johansson i Färjestad, för han... Här måste det hända någonting. Det är 4 poäng på honom här nu och har ju haft en bedrövlig säsong.
Ja, det är riktigt illa faktiskt. Jag tycker Martin Johansson, man ser det med sin fart och sin kreativitet som han hade i Örebro, framförallt med Derek Ryan och Daniel Wiksten som bildade en magisk kedja för ett antal säsonger sedan. Är jag som bortblåst nu. Jag ser inget självförtroende hos Martin, och jag skulle nog egentligen kunna se honom. Jag skulle kunna se egentligen honom flytta hem till Skåne, kanske till Rögle.
Ja.
För att liksom passa ihop och liksom få lite mer kontinuitet. Jag skulle nog säga att skulle jag vara Rögle sportchef Abbott där, så skulle jag nog slå en signal faktiskt.
Du, trea i tabellen har vi Frölunda.
Där skickar vi faktiskt en cementblandare av alla slag.
Jaha.
Och det är faktiskt mer för att jag tycker att de borde göra en mer stabil grund och bättra på sin grund.
Ja.
För att det känns som att det spretar väldigt mycket åt alla håll och man vet inte riktigt vad man har. Man saknar oftast det här grundspelet och grundtryggheten. Mm. Så en bättre grundtrygghet, så tycker jag att en cementblandare är en perfekt present för Frölunda i år.
Ja. Du, ett lag som inte saknar grund, det är de som är på fjärde plats i alla fall. Det är Malmö Redhawks.
Nej, där är det snarare helt tvärtom egentligen. Och där tycker jag vi hittar en vinstbång på ATGs trav här. Eftersom ekonomin har varit ganska så sargad här nu. Mm. Och man har ändå gjort det bra spelmässigt. Jag tycker inte det finns något speciellt att ta ut spelmässigt. Så att en vinstbång och lite extra tillskott till ekonomin, som man kanske kan utveckla föreningen på ett bättre sätt med juniorverksamhet och sådana saker.
För övrigt i den klubben så är det ju inte mycket, alltså, jag kan inte se en spelare som jag skulle vilja in där.
Nej, jag kan inte heller riktigt se just vilket liksom lag. Det är klart som lag som Mora och Timrå och sådana saker, där kanske man skulle kunna ta någon ifrån Malmö. Men tittar du på dem som är överst, eller som är till och med under liksom i Växjö och sådana saker, jag tror inte de skulle vilja plocka speciellt mycket just spetskvaliteter ifrån Malmö. Det finns inte speciellt mycket spets. Tittar du på Malmös trupp så tycker jag den inte är efter tabellen, det tycker man har överpresterat rejält. Så att all heder till dem. Men det är just den här Malmö-karaktären på något sätt. Det här malmitiska vind, det är ju någonting som finns den i stan, kan jag tycka. Just den här vinnarkulturen och vinnarmentaliteten som man börjar bygga upp mer och mer i klubben. Det finns något inprintat i väggarna där.
Vi går vidare. Växjö är femma i ligan.
Ja, där skickar jag in lite extra publik faktiskt. Jag tycker att har varit alldeles för dåliga publiksiffror i Växjö. Man har ett snitt på 4466 personer, vilket är tionde bäst i SHL. Och då är man ändå ett av de mest formstarka lagen i serien. Så att jag tycker att det är bedrövligt när man har 9 raka hemmamatcher och har såna här publiksiffror med kapacitet på mycket högre. Nej. Växjö, jag vet att ni är snåla i Småland, men det här börjar bli pinsamt.
Definitivt. Det jag skickar till Växjö, det är en liten pengasumma till sportchefen för att köpa in en ny sniper. Det måste till mer målskytte där.
Ja, jag håller med där också, för att man ska kunna gå riktigt långt. Jag skulle kunna lägga upp en till där med en sån som kanske Bew Bennett, som vi har pratat om lite tidigare här i podden.
Mm.
Som skulle kunna gå upp. För Växjö har ju liksom också en liten särställning med ekonomi. Man har ju väldigt bra ekonomi i klubben och i föreningen. Så man har ju råd att plocka in spetsar.
Ja, det är bara 3 lag i hela serien som har gjort mindre mål än vad Växjö har gjort.
Ja, dessutom har man sämst skotteffektivitet också tillsammans med HV71.
Ja. Du, sexa i tabellen är ju också överraskning, tycker jag. Det är ju Brynäs.
Ja, man har lyft som en tidig raket här nu verkligen, och frågar om den kommer att hålla i sig, men det känns som att man har hittat en hel grundtrygghet. Där behövs det verkligen ingen cementblandare, för den var redan hittad och den var redan tagen. De Bruyne skulle vi ändå behöva, det är faktiskt en kurs i spel 3 mot 3 och straffar. Man har 0-7 i förlustrad där faktiskt på övertidsmatcher. Och det är många, många poäng man har förlorat där faktiskt. Man skulle nog vara ännu högre i den här tabellen.
Ja. Jag håller med dig. På något sätt så har Brynäs hittat vägar att vinna hockeymatcher på, fast man är ganska dålig i många utav viktiga saker.
Ja, men just det här med 3 mot 3, där måste man bli lite bättre för att kunna ta ännu mer poäng. Men annars en stor blombukett till Magnus Sundqvist som har gjort en jätteresa med det här laget hittills sedan han tog över.
Sjua i tabellen är Djurgården.
Där skickar de faktiskt en rejäl sommarsemester till Maldiverna faktiskt. Hela laget ska få dra iväg här under mellandagarna. Låt juniorkillarna spela matcherna här under mellandagarna och vila upp resten av truppen. För precis som jag sa tidigare i programmet, de har spelat för mycket matcher.
Ja.
Det här håller inte med just att ha 8 spelare på landslagsuppdrag och sådana saker. Alltså det tar rejält på att spela truppen. Så man skulle behöva en sån här kursemester verkligen, känner jag. För att annars så finns det risk för ännu fler skador och så.
Ja, nu verkar Josefsson vara på väg tillbaka här i någon av mellandagsmatcherna. Så kommer han tillbaka så är det en avlastning.
Mm. Och sen ska det bli jäkligt häftigt att se. Djurgården spelar ju i Globen faktiskt också annan dag.
Ja.
Det blir riktigt häftigt att titta på.
Du, 8 i ligan är Linköping.
Ja, där har vi faktiskt en läkarlåda tycker jag som det behövs att ta in. En helt ny, för man har haft mängder med skador under den här säsongen. Brook Little, Johan Södergran, det har varit Bibic, det har varit för mycket skador hos Linköping, och det har tärt väldigt mycket på truppen. Man har inte alls haft samma kontinuitet, och det tror jag har varit av den här förlustraden också som har haft stor betydelse för den. Så att Linköping behöver få tillbaka spelare helt frisk och krya igen, så en läkarlåda till dem.
Du, nia är Skellefteå.
Ja, en hel back med ketchup tycker jag. Förra gången hade man, när man fick den här ketchup-effekten, så tog det slut ganska fort. Nu tycker jag att man behöver få in mer produktivitet och mer jämnhet i produktiviteten. Inte att ena veckan bara välja in mål som man gjort den här veckan och sen inte följa upp det. Så att en hel packa med ketchup får man. Plus, vi har en extra klapp till dem också. En enkel biljett med Silja Line för Johan Matti Altonen.
Ja, fantastiskt.
Jag tycker att det är välbehövligt.
Ja, det som jag ser i Skellefteå, det är att det finns ju faktiskt bara ett enda lag i hela serien som har gjort mer mål än vad Skellefteå har gjort i år, och det är Djurgården. Men problemet i Skellefteå, det är ju i backlinjen, så att en ny back säger jag till dem i julklapp.
En ny spetsback.
Ja,
det håller jag med om också.
Du, 10 i serien är Rögle.
Ja, de har också gjort en häftig resa. Från att vara totalt uträknade och totalt ner i botten där, så har man verkligen vänt på det här. Och jag är faktiskt en slutspelspresent, för det kommer nog att med all största sannolikhet, om det inte blir några jättedrastiska förändringar, bli slutspelshockey i Ängelholm. Och det var ju inte igår vi såg det här verkligen.
Nej, det kommer nog stå mellan HV71 och Rögle där, vilket av lagen som kommer ta den där platsen, tror jag.
Och jag håller med dig.
Rögle som de har sett ut nu, de ser riktigt bra ut.
Och jag tycker att det finns en jämnhet. Jag tycker att det, även när man har spelare som är på väg tillbaka här också, i Craig Shearer också, som, och Anelöv som har kommit tillbaka nu efter skada. Så att det blir häftigt att se Rögle här framöver och se om man kan lyfta fortfarande i tabellen som man har gjort under de här månaderna. Så stor eloge till Ambot som verkligen fick fart på det här laget till sist.
11 i tabellen är HV71.
Ja, de får faktiskt en veckas utbildning med Johan Garpenlövs målskola på Twitter.
Ja.
För de har sämst skotteffektivitet som vi nämnde där. 7,78%. Det är sämsta ligan tillsammans med Växjö. Så de behöver verkligen få igång sitt målskytte. Det är där Achilleshälen har varit för dem under säsongen. Så jag tycker att Johan Garpenlövs målskola var en perfekt present för dem.
Du, 12 i tabellen är ju sorgebarnet Örebro.
Ja, där finns det väldigt mycket som man skulle vilja ge dem faktiskt. Men det finns inte så mycket pengar att man kan ge dem så mycket faktiskt. Men jag tycker framförallt, ge dem en weekend med Anja Persson.
Okej.
Som skulle kunna gå in med lite vinnarinstinkt och lite vinnarskalle och karaktär och verkligen ett jävla anamma. Ett rejält wake up call egentligen med en vinnarskalle som man kan få in. För att jag tycker att det är det som saknas. Det saknas karaktär. Sen kan man ju lägga till en extra present, och det är en weekend med Christer Lerking, att för man tar mest utvisningar av alla lag i SHL, och det håller ju inte på den här säsongen.
Nej, där har Örebro släppt in alldeles för mycket mål. Man får helt enkelt lära sig att hur man ska tygla sig i situationer.
Mm. Så en weekend med Anja Persson och Lerking där, de kan väl köra samma där i en föreläsning, jag tycker jag. Det hade väl varit det mest positiva, så man kan få fart på det här laget. Sen är väl en paketlåda med Red Bull hade väl också varit, eftersom man förlorar så mycket på tredje perioden.
Ja,
mer energi.
Ja. Du, 13:e lag är Mora.
Ja, där finns det väldigt mycket också som man vill lägga in där. Och det tycker jag framförallt, minst två spetsspelare måste in i det här laget om det inte ska bli kval, tror jag. Jag tror att man får svårt att undvika kval om den här truppen ska vara som den är just nu.
Jag skickar en ny tränare dit också.
Mm. Vem skulle du vilja se? Har du några namn sådär?
Ja, herregud, det finns ju några stycken att plocka av. Men vi heter Storhamar, vad heter han? Fredrik Söderström, va?
Precis.
Skulle väl kunna funka rätt bra i Mora?
Mm, det tycker jag också. Det tycker jag är en tränare som hade varit perfekt för deras spelsätt och sådär. Det känns också som jag håller med dig om, att Mats Lust har kört fast lite, tror jag.
Mm. Timrå IK ligger sist i tabellen.
Ja, där finns det också väldigt mycket man vill göra. Men jag tror att det här är också lite vad man hade förväntat sig av Timrå. Man har inte den mest tjockaste plånboken, så det är klart man vill ge dem så mycket spets och så mycket som möjligt. Och det är klart att en spetslirare kan väl ge dem julklapp. Men framförallt så skulle jag vilja se ett nytt bortastå i Timrå. Det är ju lite Burträsk av det hela, som har varit liksom skämmigt för både de själva, och liksom att man har bojkottat och tappat mycket på det och fått dålig publicitet. Så att ett nytt bortastå och en spetsspelare.
Jaha. Och för egentligen så är ju inte problemet deras spelsätt, men då utifrån de spelare man har, utan man har inte tillräckligt bra spelare, helt enkelt bara.
Nej, man håller inte på den här nivån, och det är för få spelare som gör jobbet faktiskt. Så att man borde få in någon typ av spets, avgörande spets, som verkligen kan göra det. För då skulle man kanske till och med kunna undvika kval, för jag tycker man ändå har haft en bra inställning och varit med i matcherna hela tiden. Så att spetsspelare där, det behövs.
Ja, det var liksom julklapparna till lagen som jag hade tänkt. Jag har några julklappar som jag skulle vilja dela ut också till Svenska Hockeyförbundet här.
Mm.
Och det är ju han som har suttit hela, vi heter det, seriesystemet i år med matcher och omgångar och så här.
Mm.
Han får ju en helt ny almanacka utav mig.
Det tycker jag var riktigt fint.
Med ett blankt papper så han kan starta om från början. För det är ju det största skämtet som har varit någonsin. Hur kan Linköping börja de första 10 omgångarna med 8 hemmamatcher?
Nej, jag håller med. Det är ju sanslöst. Det är sjukt alltså. Jag vet inte hur man har gått så kapitalt konstigt. Och just det här med speldagar och sådana saker. Ena matchen ska man spela en match, andra veckan ska man spela 3 matcher. Det håller inte på nivån. Så jag håller med dig fullt ut. Det är jättebra julklapp för den som har satt det här spelschemat. Det måste avgå typ.
Sen skickar jag en utbildningskurs till samtliga domare till NHL.
Mm.
Så de får gå och testa.
Jag håller med dig också. De måste bättra på sig rejält under den här, för jag tycker inte nivån har hållit under den här säsongen.
Nej. Ja, du hade ju lite rim också som du hade tänkt att köra här också.
Ja, men precis. Vi går in mot jul här imorgon då, och då tänkte vi fick ju lite frågor på Twitter, eller lite önskemål om lite julklappsrim faktiskt, som vi tänkte att vi skulle köra. Så att det är en mamma som ska ge skridskor till sin son faktiskt.
Ja.
Och då har jag kommit på ett knepa ihop ett riktigt rim som jag har suttit och funderat på. Och det är verkligen: slå dig fram på fot av stål och gör mål.
Ja, men du ser.
Den tycker jag är klockren. Ja. Den tycker jag känns riktigt fin. Så har vi någon som ska ge biljetter också till SHL. Är en slipad skena, en glädjad arena, is, svett och slag. Du får allt på en och samma dag. Vad mer kan krävas för ditt välbehag?
Ja, men snyggt. Mm. Ja, du ser.
Jag ser, jag är jukebox här, ja, också. Verkligen. Mm.
Ja.
Verkligen. Och sen så har vi en som ska ge en... Ja, vi kan dra den här också. Hockeyklubba. Ja. Jesus låg i sin krubba. Här får du en hockeyklubba.
Ja, men du ser.
Den tycker jag. Och så kan vi dra en ifrån Road Laker också som hjälpt till med den här. Och det är någon som skriver bort Färjestad-biljetter till sin fru. Ja. Och den blir det så här. Gröna gubbar i en hiskande fart. Det är verkligen underbart. Lobo Valir är i taket, för det blir inget naket. Det tycker jag var,
ja, det är bra.
Världsklass.
Ja, riktigt
ja,
bra.
Så du knepa ihop här nu verkligen framåt imorgon här.
Ja, men vad härligt. Mm. Du, det var väl allt för den här veckan?
Ja, det tycker jag. Och nu blir det ju verkligen en intensiv period här nu med mycket, mycket hockey här nu under mellandagarna med SHL 26, 28 och 30 december. Och samtidigt är det ju JVM med start 27 december där
natten.
Så att det blir fullt
upp. En av årets mest intensiva hockeyveckor.
Ja, verkligen. Jag kan säga att jag skulle vilja klona mig den här veckan faktiskt. När jag ska jobba med allting på en och samma gång. Samtidigt som jag har ett heltidsjobb också vid sidan, ja, av det här. Så att det blir fullt upp under den här veckan. Men vi är självklart tillbaka där strax innan jul. Eller innan nyår, mm, verkligen. Och vi får ju önska alla en riktigt god jul. Från oss alla till er alla, verkligen.
Ja, och detsamma till dig också, Andreas. God jul, mm, på det. Vi hörs framåt nyår här efter matcherna i veckan.
Det blir kanon bra.
Ja, detsamma.
Ha det bra.
Hej då.
Hej då.